Hej och välkomna till avsnitt 191 av podcasten En Preston Mammut. Och vi är tillbaka.
Ja.
Det är jag, Andreas Mammut, och vid min sida har jag
Kjell Präst som sitter här som en liten pigg ostbåge, ja. Ihopkrupen i en liten luddig fåtölj.
Man kunde ju tänka att ny säsong, nya möjligheter, nya ergonomisk utrustning. Men det har vi inte.
Det har vi inte.
Fortsätter
nej.
Den här lätt framåtböjda ställningen. Man får liksom inte magstöd, utan man jobbar väldigt ytlig.
Jag tror att här, om folk som inte har träffat oss utan bara hör oss i podden, så skulle vi gå ut och träffa dem och prata, så skulle de, men jag känner inte igen era röster. Ni låter mycket ljusare på rösten i verkligheten än vad ni gör i podden.
Än när ni sitter. Hur du, Kjell, jag känner mig i läget. Lite semesterhjärnan kvar och har börjat. Jag skulle egentligen börjat idag, det är måndag när vi spelar in. Fick gå in dag förra veckan för att göra budget och sådär, som ligger nu på mina axlar tungt ansvar. Sådär. Men jag känner fortfarande inte riktigt igång och mailkorgen ringlar sig lång och jag känner, jag vet inte, jag känner mig splittrad. Mm-hmm. Hur har du det med Jesus och livet?
Ja, det är rätt så. Jesus är okej med. Han hänger med även den här terminen.
Ja, det är bra.
Det känns som att han är här. Men det är den här svårare. Det här är den svåraste. Nej, det är inte svåraste, men det är en tung period. Mm. Just det här med att man har kommit tillbaka. Men man har inte riktigt kommit igång.
Nej.
Och man, som du säger, man sitter lite grann kvar i den här. Det var mysigt när man hade semester.
Ja,
och ändå så är man igång och man kan. Ja. Så att, nej, jag är inte 100% på banan heller. Det är jag inte.
Eventuellt en väldigt ytlig och platt fråga. Men påverkar vädret dig? Alltså just nu när vi sitter är det ju nästan hög sommarvärme.
Ja, just
som känner då så här. Att det känns lättare för att det är ljust och skönt? Eller skulle det kanske varit lättare att jobba om det var ett riktigt regnrusk här som mötte det?
Nej, det är nog lättare när det är ljust. Ja, det tycker jag. Jag brukar säga också det att när det gäller mörker och höst och sådär, så blir det, jag tycker jag, svårare för det för varje år.
Ja.
Typ att nu det kommer vi in i höstdepressionen och källaren. Så här, inte någon depression på riktigt, men ändå jag får den där känslan åt. Jaha, nu är det mörkt igen. Så att nej, jag hellre ljust och fint när jag börjar jobba faktiskt. Kan man känna att det är fortfarande lite sommar kvar i alla fall. Så.
Vet du, när jag skulle gå in då för en vecka sedan. Mm. Och då hade inte jag varit här på arbetsplatsen på 10 veckor. Minus en timme jag var inne och skrev på några papper. Men han kände vart här. För att jag har varit på 2 konfirmandläger. Och haft semester och sådär. Och då kändes det verkligen där på måndag morgon. Att jag mådde fysiskt dåligt. Och sådär. Och tänkte väl att. Och det släppte när jag kom sen och öppnade. Och liksom såg att. Okej, världen vilar ju inte på ens axlar. Man kan ju känna det när man kommer tillbaka. Och inte varit där på länge. För du har ju också varit borta länge. Du har varit på ett läge i alla fall. Och det är något helt annat än att vara på sitt kontor.
Ja,
och
sina
grejer visst, liksom. Det var faktiskt många år sedan. Jag hade den här skolkänslan. Som jag kunde
just
ha.
Just det, ja, jag fattar precis.
För det var lika länge som jag hade varit härifrån. Och när vi är på läger så jobbar vi hårt. Men det är någonting helt annat.
Jag älskar
verkligen väldigt mycket. Och men det är något annat.
Det är en helt annan miljö, det är en helt annan känsla. Ja. Helt andra uppgifter. Visst.
Än att sitta med det vardagliga så att säga. Så det var faktiskt en känsla som var oskön. Men det känns lite bättre nu. Jag hoppas att det blir bra.
Visst. Men jag tänker just den här skolkänslan så var det lite grann så att om man lite tveksam, man kom till skolan, dels så kanske man inte tyckte det var så kul med skolan, men sen, hur är kompisarna nu? Har de gjort någonting över lovet som jag inte är med om? Så börjar de stå och viska med varandra och säga, nu har de gemensamma minnen som inte jag har. Och så och lite så kan det vara när man kommer till jobbet också. Man har varit borta så pass länge och så kommer man dit och gör vi så här nu? Sen blev det så här, hur blev det? Det kom ju till en viss osäkerhetskänsla också, speciellt om man har, nu har jag aldrig varit ledig borta från jobbet i 10 veckor tror jag, men under en lång period, eller i och för sig för Ja, förra året var jag borta väldigt länge, för då hade jag ju också två läger. Så att då var jag ändå, ja det kanske var 10 veckor faktiskt.
Ja, det är en speciell känsla. Och jag tycker så här, och andra då i arbetslaget som har jobbat, de har ju också väntat på mig i rollen som chef, att så här, med frågor och sånt. Och så blir man liksom överhopad med saker och sånt. Jag vet inte, jag har fortfarande sommarhjärnan så. Jag går fortfarande här.
Till skillnad från mig där ingen har
saknat
mig.
Det tror jag säkert inte att det är. Men,
jaha,
men,
är du här nu?
Men jag märkte en viss skillnad. Alltså, så, på frågorna. Man inte saknar mig, man saknar rollen att få svar på saker. Och någon kom här innan så här, men du, det står nya bord här. Ja. Det gör det, ser jag också. Jag har inget minne. Jag har godkänt det någonstans. Det är ju en bagatell, men ja, förstår jag så här, varför har vi dem här? Jag vet inte. Nej, men det är väl också ett gott tecken att man är bra på att koppla bort.
Måste man göra. Ja, visst.
När jag är ledig,
och det
är
jag också. Ja. Verkligen. Jag är inte på jobbet, varken i själen eller i fysiken när jag är ledig. Nej, det är jag inte.
Jag har ju haft min... Den har jag alltid, nu höll jag på att ljuga här. Jag har kanske... Nej, det har jag gjort tidigare också. Jag säger det bara. Jobbtelefonen har ju fått vara mig närmare nu. Eftersom att om någonting händer så måste jag ju veta det kanske på ett annat sätt än vad jag behövt tidigare. Men jag har ju kollat den lika mycket som tidigare. Det var länge. Men däremot i sommar, så vid 2 veckor så lämnade jag faktiskt telefon. Och tänkte så här, ja men brinner kyrkan eller händer någonting, då kommer ju någon skriva till mig på Messenger. Jag kommer ju få veta det ändå.
Ja.
Och det ska du få höra nu här, att det var väldigt skönt.
Mm-hmm.
Då kopplade jag än mer, om jag inte ens liksom, kunde inte kolla, har det kommit någon mejl eller sådär. För den missen gjorde jag vid ett tillfälle i sommar, att jag satte på telefonen måndag mitt på sommaren bara för att. Och så kollade, så ringde det en klurig grej som jag absolut inte kunde lösa där. Och då skapade det bara mer frustration. Det hade varit lättare för personen som ringde och fått höra, om jag är tillbaka den här dagen.
Prata
in ett meddelande och så kunde jag ta tag i när jag kom här. För då var det liksom ingenting. Och så skulle jag försöka jaga rätt på någon. Kände sig, men det ska jag ju inte göra nu.
När jag har ledigt eller semester, då har jag har telefonen på. Och jag kollar mejl. Men däremot är det lite mer tveksamt om jag svarar på ett samtal. Alltså det gör jag ibland om jag känner att jag hinner. Men jag kan också säga att nej, det här är något som jag inte behöver göra.
Nej.
För att, precis som du säger, det blir värre nästan om de får svar. Nej, men jag är inte här nu, jag kommer om 3 veckor tillbaka. Så.
Och det gör med en, oavsett hur litet det här mejlet är eller samtalet, så kopplar du ändå på din... hjärna på ett sätt som tar
proffshjärnan,
som tar ganska många timmar att, tycker jag, sen för mig att stänga av igen. Man går in i det här, oavsett om det handlar om bord eller du ska kan du ha den här grejen om 3 månader. Jag tycker ändå att det gör någonting.
Ja, jag visste det så.
Och jag tänker att det där lider nog folk av idag som man inte, absolut inte gjorde förut. Alltså den här tillgängligheten. Att känner att du måste vara tillgänglig även på semestern. Sådär.
Jag läser med öronen som jag gör väldigt ofta. Per-Anders Fogelströms roman, Stockholmsromaner. Barn av sin stad och i en förvandlad stad och Mena dömmar stad. Och då är det en av huvudpersonerna som heter Emily. Man får följa hennes liv från födsel till död egentligen genom de här olika romanerna. Och hon blir föreståndare för en livsmedelsbutik.
Okej.
Okay. Och då är det just så här att får hon vara med, för det här är ju serien börjar på 1800-talet och slutar 60. Någon gång, alltså 1960-tal någon gång. Och när hon nu då är på här, vad kan vi hamna runt 20-talet eller något sånt där, så är hon i den här butiken och så får hon plötsligt semester. Hon har aldrig haft ledigt förut. Man måste ju jobba hela tiden för annars får man inga pengar.
Mm.
Så plötsligt så kommer den här reformen med semester. Hon får en vecka ledigt så här. Men hon säger, jag kan ju inte vara borta från affären, så att hon är hemma, men sen så går hon förbi affären och så går hon in och kollar så att de sköter sig dem, för de kan ju vara saker jag måste ta ställning till när jag är där, för de kan ju inte ta det här beslutet själva, utan det måste ju jag göra så här. Och jag vet inte om det var, på ett vis tror jag att det kanske var mera så förr, Alltså att man kände att jag måste nog, speciellt i en sån här, det här är den gamla stammen, sådana här kvinnor finns ju eller har funnits verkligen som den här starka Emily. Men känner att nej, jag kan inte komma, jag måste dit och ta, så jag har ett större ansvar. Men samtidigt så hade de ju inte mobiltelefon, inga telefoner knappt. Utan så att man kunde inte bli nådd, var hon ledig så var hon ledig liksom. Så att på så vis så hade man ju inte den här tillgängligheten. Man var inte lika tillgänglig, men kanske hade man någon sorts känsla av att jag bör nog vara i närheten så att jag kan hoppa in om det kniper. En annan person också, det är hennes bror också, fast han är förmögen, rik, han driver ett byggföretag, han är byggmästare. Och han ska hela tiden säga han ska lämna över till sin son. Han börjar bli gammal nu, den här August som han heter. Men nu måste han lämna över till sonen som är 45. Det är dags att han tar över det här företaget. Men jag känner, nej, det går ju inte, för han klarar ju inte det här riktigt. Jag måste nog vara med på det här också. Och nästa möte måste jag vara med på, för det skulle han ju inte klara själv. Och det här måste jag. Så han kan liksom inte heller släppa det här ansvaret som han känner hela tiden. Så att jag tror att det är lite, jag vet inte, både och tror jag på något vis.
Det handlar ju också väldigt mycket vilken typ av företag du är och vilken företagskultur du är. För jag, det måste ju säga att jag känner ju noll press från organisationen.
Nej, absolut inte.
Kolla liksom, medans vi hade en av våra ledare som var med dig och mig. Han kollade ringde i nästan jobbsamtal, tyckte jag, varje dag. Och sådär, med kunder och sådär. Och har bara, det är ju väldigt många som bara har en telefon. Alltså man bara har
sitt kundnummer.
Och så jag tror mycket det är företagskulturen.
Så alltså, måste det säkert vara. Absolut. Jag tänker på mina föräldrar när de jobbade. Mamma jobbade som städerska. Och det skulle ju inte falla henne in och gå in och kolla att det städas när hon inte var där. Och pappa jobbade på lager. Inte gick han och kolla att de hade staplat rätt när han inte var där. Liksom. Utan de var ju verkligen lediga när de var lediga. Så.
Men hade hon ägt städfirman?
Då hade det kanske varit en annan sak.
Det är det där precis, också. Egen precis. Företagare eller den liksom rollen sådär. Jag tror att det faktiskt är sämre idag.
Ja.
Och att folk tror, alltså jag själv också, att man är oumbärlig, att varje sak är så stor, men det är ju sällan det. Alltså det är inte så att någon väntar på ett nytt hjärta av dig och mig.
Nej.
Alltså så är det ju inte, utan ofta kan det ju faktiskt vänta, och jag tror att det kanske kan vara sunt om vi tydligt signalerar, ja men det här får vänta. Det är inte så viktigt liksom för oss och för andra. För var en motpol mot den där sjuka stressen som
ja, kommer, just liksom. Just det. Absolut.
Ja, men du, hur har sommaren varit då?
Sommaren har varit bra. Jag tror jag har sagt det till någon som jag pratade med, att det här är nog en av de bättre somrarna faktiskt som jag har haft på många år. Dels alltså när jag var ledig på semestern så hade jag ledigt. Alltså det var verkligen, jag brukar inte jobba, men däremot så är det mycket annat man gör på semester. Ja, vi måste ju kratta grusgången eller vi måste ju gräva nytt potatis eller vad det nu är för någonting, eller städa här, måla där och så här. Och det gjorde vi. Vi hade mycket sånt, men vi var också väldigt lediga och kunde ägna en hel dag åt att åka runt på loppmarknader till exempel, bara titta på olika grejer och så här. Och så gjorde vi lite så här avkopplande saker. Och det var skönt. Så det kändes verkligen att den här semestern har fått ta igen mig. Liksom. Så det var skönt. Och sen så har vi det jobb jag har gjort så att säga, sommar har också känts bra. Både när jag har varit på mitt jobb och när jag har varit på läger. Så har det känts att det här är varit en lyckad sommar. Verkligen.
Ja, men det är bra. Är någon höjdpunkt?
Ja, det var, alltså vi var ute.
Eller är det helheten?
Det är helheten. Ja. Helheten är nog höjdpunkten egentligen. Men annars skulle jag välja en, så var det kanske en typ loppisdagen eller sådär. Att det var så avkopplat. Liksom. Vi har inga tider, vi behöver inte passa några tider. Vi åker runt här, så åker vi någonstans och äter något. Och sen så åker vi vidare och sådär. Och det är jag absolut inte bortskämd med att vi gör sånt. Utan det är det. Jag brukar skoja om att säga att nu ska det bli skönt att åka tillbaka till jobbet och vila sig när jag har haft ledigt. Så för att det är så mycket som ska göras när man är ledig.
Just det. Jag tycker också sommaren har varit mig god. Jag gillar ju inte eller jag mår inte så bra att vara ledig för länge. För jag är, kanske man inte tror, men jag gillar mina inrutade vanor liksom. Mm, mm. Att gå till jobbet, gå och träna efter, göra de här grejerna och sen ha ledig helg om man har det då, så att ja. Säga. Det gör mig tillräckligt, så att säga. Men sen är det ju också gott att få ett break, så hjärnan verkligen får paus, stänga av från jobbsaker. Man gör något mer fysiskt kanske. Jag har varit på landet en hel del. Och sådär då. Men jag vet inte, jag kommer lätt i min orutin. Och det blir ett litet mörker för mig också. Mm. Fast jag är ledig. Och så får jag också då ett samvete. Varför kommer det här nu när jag är ledig? Jo, men det är för att rutinerna är så viktiga. Och de är ju väldigt svåra att hålla på. Alltså bara så här, jag... skitsak kanske, men äter helt andra tider och sånt som jag egentligen inte mår bra av, utan jag behöver min, olika saker liksom. Sen är det ju väldigt härligt för mig på sommaren att kunna få vara med min son längre perioder, eftersom vi inte bor på samma ställe och blir mer sammanhängande och vi kan göra grejer. Det tycker jag är ju en glädje liksom. Men jag har nog inte heller någon sån där direkt höjdpunkt.
Du fick ett väldigt nära möte med en orm.
Satan. Ja, jag har varit ormbiten.
Ja.
Det var inte något som jag ville.
Det var inte det, nej. Till skillnad från oss andra som går och längtar efter det.
Ja. Nej, men tack och lov, Herren är god, så märkte jag ju ingenting. Utan jag kom hem, jag har varit på landet med goa vänners lag och sådär så visade jag hemma, ja men titta, jag har blivit myggbiten, exakt två myggor. Nej, det har du inte, det har blivit ormbiten. Och då vart jag jättedålig direkt, så ja. Men idag är jag, du vet, och så här, och så. Men sen var jag inne på sjukan och läkaren där, du får komma in direkt, så. Och så tog de, för det kan påverka njurarna, så det ville de testa. Och så fick jag en akut dos, det man egentligen ska få tidigare då, så att säga. Men då sa jag, nu har vi gjort vad vi kan, och läkaren på den akuten ringde till olika specialister, så att säga, så vi kunde reda ut att kom inte förlora ben eller någonting annat så. Och sen när jag hade varit där så, och då gjorde det bara ont, och då var det ingen fara. Alltså att ha ont i ett ben.
Ja, nej,
ingenting som man vet, nej, att jag kommer att behålla benet.
Ja, precis. Och, det kan man ju, man brukar säga det liksom, man kan leva med en viss smärta liksom, bara man vet att den är ofarlig.
Och den kommer dessutom gå över, så att det var mycket bättre när jag hade varit där. Men det är väldigt spännande hur man fungerar. Liksom direkt när jag fick då veta, ja men det är ett ormbett, då började jag ju må dåligt. Kallsvettas, så bara, men det gör ont och så. Sen var jag på jobbet dagen efter, och sen när jag gick hem från jobbet kände, ja men nu gör det ju ont, alltså det här är ju inte bra liksom. Och satt in, och sen så när man vet, ja men det är lugnt, då det är spännande det där, hur det påverkar så mycket ens fysiska mående, en känsla bara.
Just det,
så.
Just det.
Men ja, så jag var nära möte med Satan, men fick inte mig den här gången.
Nej, just det. En gemensam bekant till oss körde ju in i en älg också, det har varit lite så här slagsmål med djur, det är lite tema den här sommaren.
Det var ju väldigt märkligt också, vi var ju på läger, och det var konfirmander, åkte hem, allt var lugnt, vi var på städer, så skulle den här personen bara ta sig en sväng och göra det här ändå, och så ringer för mig efter 2 minuter. Jag klockar mig, nej men det har ju inte. För den här personen vi känner väl är ju väldigt skojfrisk.
Ja, skulle kunna verkligen.
Säga, hon kan vi säga det, va?
Skulle verkligen kunna säga det.
Så. Ja. Och det har bara gått, max 5 minuter sedan vi skildes.
Ja.
Nej men du är ju här. Så, nej, det är jag inte. Nej, okej. Okay. Och så skicka några andra dit. Det var obehagligt.
Det var riktigt otäckt.
Innan, och jag gick och väckte dig där om du hade hunnit somna och säga att det här är inte. Mirakulöst nog så klarar sig personen helt skadad.
Helt oskadd. Fantastiskt.
Älgen gick det sämre för.
Ja,
den dog där.
Den går på himmelska ängarna nu, eller skogarna, var det nu älgar går.
Har vi avverkat sommaren? Vi kanske kommer tillbaks till den när vi har fått igång vår hjärna nästa vecka. Vad vet jag?
Ja, just det.
Roliga minnen som vi har varit med om och sådär.
Precis.
Men det kan ses som alltid. Jag har varit på 2 konfirmandläger. Det är alltid härligt. Du och jag hade ett. Stor glädje.
Det var det, verkligen. Det var väldigt fint. en väldigt fin konfirmandgrupp också. Så att, ja, det var kul. Det var
och riktigt bra ledare. Och ledare.
Mm.
Så att det är vi tacksamma för.
Det är vi verkligen tacksamma för.
Ja. Hörru du, ja, ska vi göra som vanligt? Ska vi kasta oss på någon artikel?
Vi kastar oss på en artikel.
Om det inte är något annat som du känner klappar just nu.
Nej, här. Inte just nu faktiskt. Nej. Så då har jag plockat fram lite artiklar. Och då kan vi börja med en som har rubriken. Där är Kyrkans Tidning allihopa.
Ja.
Präst avkragad efter borgerliga vigslar.
Ja.
Och då är det en präst från Tranås som har förklarats obehörig att vara präst därför att hon har lett både borgerliga vigslar och begravningar. Hon har alltså då blivit anmäld för detta. Och man har fått en... eller hon har fått veta då att det här är inte okej, för man kan inte som präst leda borgerliga ceremonier. Och det tror jag alla präster vet egentligen.
Ja.
Att det får man inte göra. Man kan inte, för det händer ibland, det har inte hänt mig, men det har hänt kollegor till mig, att det kommer någon och säger så här: ja, jag skulle vilja att du viger mig, men jag vill inte vara i kyrkan, jag vill inte att det ska vara kyrkligt, men eftersom vi känner varandra så,
ja,
så vill jag att du gör det här, ja, borgerligt liksom. Och då får man säga nej.
Nej.
Man får inte heller ha borgerliga begravningar i kyrkans lokaler, nej, till exempel.
Men däremot, nu sa du ju, men, och det är ju inte det som är relevant, ja, när du sa de vill att det kommer någon bekant som inte vill vara i kyrkan. Och det är ju inte
kyrkan behöver man inte,
nej,
vara.
Nej, bara för att förtydliga. Ja, precis. Utan det är ju för kyrkans ordning. Liksom.
Precis, man måste inte vara i kyrkan för att det ska vara kyrklig, nej, begravning. Nej. Utan, eller vigsel eller vad det nu är, dop. Dop bör nog vara kyrkligt, oavsett. Jag minns att Sten är också kvar uppenbarligen. Ja, nej, man behöver inte vara i kyrkans,
nej,
kyrka.
Nej.
Men man kan vara hemma hos någon, ja, eller vad det nu är. På en båt eller, ja, någonstans, inte vet jag var man är. Och det går bra. Men man måste följa kyrklig, mm, ordning. Och jag måste som präst ha vissa saker måste ingå.
Ja.
Alltså, man kan inte säga, kan du ta bort bibelläsning och salmer? Nej, det kan jag inte. Nej. För det ingår i ordningen, så att säga. Men den här kvinnan har då gjort det här. Men det som är lite, vad ska man säga, annorlunda, eller jag vet inte, det är att hon har alltså i 20 år jobbat, som jag förstår det här, som lärare i samhällskunskap. Så hon har inte varit i tjänst som präst på 20 år.
Aha.
Men nu får hon inte göra det alltså. Hon, nej, får inte leda det, för att nu är hon avkragad. Hon har brutit sina prästvigningslöften genom att hon har genomfört de här borgerliga ceremonierna.
Men det måste ju ha föregåtts av x antal varningar.
Det, säkert har gjort det, och hon verkar inte så intresserad. Hon säger så här: vill kyrkan inte ha mig så är inte det något problem. Jag ligger inte sömnlös för det,
nej,
säger,
nej,
hon. Och jag ser, så frågar reporten här. Alltså, är det inte konstigt att som präst leda både borgerliga och kyrkliga begravningar? Nej, svarar den här för detta prästen då. Nej, jag ser det som det mest kristna att möta människor där de befinner sig. Det enda jag inte får göra nu är att låna kyrkans kläder, och det kan jag vara utan. Att jag tycker att den här personen då är lite raljerande i största, ja, allmänhet om det kyrkliga liksom och så. Och jag, ja. Så hon har, om hon inte har varit i tjänst som präst på 20 år, så känns det som att hon kanske inte har den rätta liksom känslan för kyrkan, eller den rätta. Hon kanske inte har en sån känsla för kyrkan som man har om man är anställd där. Så att,
nej.
Så att, men så är det i alla fall, att så pass allvarligt, ja, är det, ja, att göra en sån här sak. Att man kan bli av med sin krage.
Ja. Men, det
men som du säger, de har säkert resonerat. Det är inte bara att de skriver, nu har vi hört det här. Och
nej,
ni får, det brukar väl, som jag förstår, nu var det ett tag som vi pratade med Christer, ja, Kappel från domkapitlet här. Men ta för givet att man får komma dit och förklara,
ja,
sig. Liksom.
Absolut måste
och då
det vara.
Och säger hon bara då att nej, jag tänker inte ändra, nej, mig. Utan då, jag tänker fortsätta göra det här. Ja, då måste man. Men nej, jag tror inte heller att det är så.
På ämnet så var jag ju på en borgerlig vigsel i somras.
Ja.
Och det var nog ingen som var präst annars. Det var inte så då. Men det var en tysk herre med två skäggtopsar. Han hade samma snod, färg på snod som kostym. Det var med en speciell figur. Och det var ju i naturen. Det var på de som gifte sig i deras gård. Och det var jättevackert. Mm. Alltså rent miljön. Så de var glada. Men jag och den jag var med där, som är vana vid kyrkan, tyckte att det var väldigt märkligt. Alltså, nu tror jag inte att jag tar i åt något håll. Jag tror att hela vigseln gick på 7 minuter. Ja. Alltså från att de ställde sig till att det var helt slut. Med liten då musik också.
Jaha, okay.
Det var min så upplevelse. Det kanske, ja. Men ja, där någonstans var det. Och där då den här borgerliga vigselförrättaren tyckte vi då mest pratade om den borgerliga vigselns historia. Och någon, mm-hmm. någon pionjär genom detta och vad den hade gjort för att det skulle gå igenom och bla 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 bla. 3 minuter, sen var det här, tag du. Så, nu kan ni skriva på. Så.
Aha,
sådär. Aha. För mig, nu var det ju inte jag som gifte mig och jag har inte med det att göra, men jag tyckte ju att det saknades någonting. Men med det sagt var det fint. Alltså, så, det var en vacker dag, var en vacker miljö. Så, men det var tunt.
Jag har varit på en borgerlig vigsel också. Men det var nog ännu mera liksom på avskalat om jag säger det så. För det var inne i stadshuset. Och det var ju verkligen löpande band. Då står paren i rad i princip. Och så, nu är det deras tur fram och lyssna. Så här, och man knappt komma fram och liksom boxa sig fram mellan folket. Där, och så är det slut. Och där, men där är det ju inga extra. Där är det inte ens en sång. Nej, eller ingenting. Nej. Där är det bara blop, 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 nu är ni gifta. Och sen är det färdigt. Så här. Och det, då, jag gissar att de gjorde väl det av mera praktiska skäl, att det är mer praktiskt att vara gift, gissar jag. För annars, jag tänker, fast det var vem, samma som du säger, vem är jag att döma det egentligen?
Nej, utan det är klart min känsla. Liksom.
Och det är väl så, om jag hade haft valet att vara ogift eller gifta mig med den ceremonin så hade jag nog hellre varit ogift nästan. Alltså men å andra sidan, det är ju en praktisk fråga och då kanske. Men det var ju ingen ceremoni. Ja, jag minns ju den för att den var så futtig. Liksom. Ja. Det är därför jag kommer ihåg den. Just för att det var så billigt. Alltså så på något vis. Men som sagt var, så tyckte ju uppenbarligen inte de då som gjorde det. Så att, och jag har ingen rätt att...
Nej.
Och den var. Men nu har jag gjort det i alla fall.
Jag satt förra veckan och så satt jag med och gjorde någonting hemma. Och så hör man TV4-nyheterna på som ett brus.
Mm.
Och så har man, det är så fascinerande, då hör man så här, en präst i Svenska kyrkan, alltså på TV4-nyheterna.
Mm.
Då blir man alltid kallsvettig.
Ja,
det är inte något gott. Det är inte så här, har gjort, sprungit ett lopp för barn utan armar. Utan man vet ju att det är något skit som kommer. Så. Och så var det en präst i Stockholm på konfirmandläger. Nej. Vi har precis varit på... Ja, men du vet, det sätter igång så. Och sen har åkt tåg och kollat på porr.
Ja, det var en av de
artiklar jag tagit fram.
Ja, men vi tar det nu istället.
Vi tar det nu så kan du väl fylla på. Nej, jag var bara så här, hur vi kan gå till händelsen strax, men hur ens alla cylindrar slog igång så. Vet jag har inte hört de andra nyheterna, men man hör man det. Präst, Svenska kyrkan i Stockholm. Ja, och sen då, ja men det var på ett läger på tåg. Tänkte, ja men det är inte vi, så det är fortfarande lika hemskt. Men då kommer man så här. Och så blir man också här som vi har pratat om så många gånger. Så blir man så här. Okej, då spelar det ingen roll hur mycket gott du och jag. Nu gör vi väl kanske inte bara gott, men vi tycker ändå att vi gör det. Och jag tror att mesta del är det. Hur mycket gott man än gör då. Så en sån där nyhet som kommer ut i prime time, liksom i profana nyheter. Det raserar ju så oerhört mycket.
Ja, visst.
Sen kan vi gå till händelser. Men det är ju intressant det när man hör och hur...
Men precis som du säger, man går igång på alla cylindrar. Det är verkligen det är precis så alltså. Vad är det nu då? Vad är det nu? Så fort man ser eller om man ser, man skummar nyheterna på nätet så alltså, präst. Vad har hänt nu? För som du säger, det händer ju inte att det står att det är någon
hjälpinsats
så här, utan det är ju något som är
galet liksom.
Är det inte någon som har varit full eller våldtagit frun så är det ju konfirmandrelaterat liksom. Nej, det står så här att...
Ja, men du kan väl läsa vad som står. Så.
Ja, präst stängs av efter konfirmationsläger. Det som du säger att de på hemväg efter konfirmandlägret så är det en av konfirmanderna som har, tror det var en av konfirmanderna som har filmat prästen när prästen tittar på porr i sin dator.
Mm.
Och sen så finns det uppgifter om att det är barnporr. Det har jag, som jag förstår, inte bekräftat.
Nej.
Men det finns sådana uppgifter. Och det som,
men det är ju annars inte ett smaskigt rykte.
Såklart alltså, att det är. Såklart att det är.
Där ska man vara ytterst
försiktig. För präst, för det, prästens chef är det väl, tror jag, som uttalar sig här och säger att det är inte olagligt att titta på porr. Men är det barnporr så är det ju en annan sak. Ja. Men oavsett det så är det fruktansvärt olämpligt att titta på porr i kyrkans dator på konfirmander, eller på väg hem från konfirmandläggen med konfirmander närvarande. Man kan ju inte ha många hjärnceller i huvudet när man sätter sig och gör en sån, så tänker jag. Eller så har man någon form av beroende. Jag vet inte vad detta är alltså. Och det är klart att man... Alltså, man skulle vilja...
Utan att veta hela allting, men jag tycker ändå att... Det jag hörde och förstod, jag har inte förkovrat mig så mycket mer än den här nyheten och sen något efterspel. Men att kyrkoherden där gjorde ett gott jobb och bjöd in alla ganska omgående föräldrar och sånt där till en samling, alla berörda. Och kyrkoherden själv hade väl gått igenom det här materialet då, och fått typ frågan, var det... Men också inte då bekräftat vad det var för typ.
Nej, just det.
Men det tycker jag ändå var gott då. Och om det sen blev så att den bjöd in allihopa och för att ställa frågor och sånt där. Liksom.
Just det.
Tog sitt ansvar. Så kan man säga.
Precis. Det första han gjorde var att han tog över konfirmationerna. Alltså det var ju också det, för att den här... Jag tog själv över konfirmationen i helgen för att ungdomarna inte skulle koppla samman det här med deras fina läger, säger hen. Och det är väl oavsett om ungdomarna kopplar, för de kopplar väl ändå samman det här, tänker jag. Ja. Det här hände ju ändå på väg hem från läger. Men självklart ska prästen inte vara i tjänst. Så att det är klart att han ska omedelbart försättas ur tjänst. Liksom. Ja. Så att det här var en snabb reaktion och som... Det säger han, att bjuda in till möte, och han har lämnat över material, filmat material till polisen. Ja. Det här, just den här som den här konfirmanden hade filmat. Ja. Så att det är en fruktansvärt tråkig och idiotisk historia. Och det är så...
Som påverkar hela kyrkan liksom.
Ja visst. Nej, men man hör ju, som vi har sagt förut, det händer ju varje år att vi är på läger och så kommer någon och säger, det här trodde jag aldrig, det här var ju det bästa som jag har varit med om, och det här är och tänk att de är så här bra i kyrkan liksom, att det här kyrkan, jag trodde alla var dumma i kyrkan, bla bla bla, så här. Det är ju det händer om, det är det handlar om, och så kommer en sån här grej liksom. Ja, men de var inte så bra i kyrkan i alla fall, för det här är den här idioten som har suttit och porrsurfat liksom.
På arbetstid. På tåg också. Det är så...
Ja, alltså det jag menar, det måste ju låta som att det skulle vara ett beroende eller något, bara för att det är ju så helt vansinnigt. Han måste ju kunna hålla sig till han kommer för sig själv. Ja,
eller vill åka dit.
Ja, möjligtvis det då. Eller
nu är det väl lätt att säga upp sig.
Det vore mycket lätt att säga upp sig bara.
Ja, alltså det finns inte så mycket att säga, för det är så idiotiskt och förstör så vansinnigt mycket.
Verkligen.
En sån händelse liksom.
Det är fruktansvärt tråkigt och idiotiskt dumt. Verkligen, det är... Usch!
Vi lämnar det.
Vi lämnar därhen. Vi har en annan här artikel också som jag tänkte jag skulle höra din uppfattning om.
Ja, spännande rubrik.
Ja, picknick okej på fler kyrkogårdar. Det visar sig nu att allt fler, står ju ofta i media, och vad det innebär egentligen vet man ju inte. Om det är 10 nu och 9 förra året, jag har ingen aning. Men allt fler... går och besöker kyrkogårdar, fast inte för att besöka gravarna utan för att sitta där och ha picknick och ta med sig matsäck och så, och sitta på gräset och så i kyrkogårdens område, på kyrkogårdens område. Och det här är då en diskussion här, vad står det här, kyrkogårdens fysiska påminnelse om döden tycks inte längre skrämma oss. Tvärtom har de vackra parkerna allt mer blivit en plats för rekreation och gemenskap. Delvis genom en större närvaro av andra kulturer. Annandag påsk hedrar syrisk-ortodoxa familjer de döda genom att picka ägg och bjuda på kakor, bröd, mat och sötsaker vid graven. Mm. Ett sätt att umgås med de döda och släkten. Onsala kyrkogård i Kungsbacka har ju gått längre än så. Här finns även en grillplats med matgrupp uppställd för besökarna. Sollentuna församling i norra Stockholm uppmanar visserligen inte picknick på begravningsplatserna. Däremot ses de som platser för själavård, och det kan ju ta sig lite olika uttryck. berättar ledningsadministratör Irene Bond.
Som vi känner väl.
Som vi känner, som har varit med i podden. Förra sommaren hade vi en diakon som cyklade runt med en flakcykel och bjöd på kaffe på Sollentuna kyrkogård.
Ja.
Så, ja. Ja. Vad säger vi om det här då?
Jag träffade vid ett tillfälle och pratade om detta med en av kyrkogårdsföreståndarna som jag har där. Och då kan det ha varit vid, det borde det ju varit vid förra Alla helgonna. Och så kom det en, som kanske då var en syrisk ortodox familj. Och hade liksom lite mer som fest. Och bjöd också de kyrkogårdsarbetare. Det kanske inte var runt Alla helgonna, spelar ingen roll. Mm. Vid något tillfälle. Och, men det var inte så att det störde någon annan så att säga, utan men det var en annorlunda upplevelse.
Ja, ja.
Som den här kyrkogårdsförståndaren kände var positiv. Mm. Att ja, men man firade liksom att livet, eller att inte döden var slutet.
Ja, ja just det. Just det.
Som inte är så vanligt. Men ja, jag vet inte, alltså... Jag tycker så här, skräpar man inte ner eller stör någon annan så är det väl inte så farligt. Det är ju väldigt vackra platser, många kyrkogårdar. Jag besökte en ute där på det har sommarställe förra helgen, åkte vi bara för att kolla på den. För den ligger så oerhört vackert vid havet och så. Liksom havet går runt på, ja, det ligger på en udde kyrkogården och den... Otroligt fint att sitta där på vid bänkarna liksom. Hade vi haft fika så hade vi kunnat ta en kopp kaffe där också. Alltså jag tänker att det är vackert på många platser.
Oh ja, verkligen.
Nej, det är ju väldigt sällan med kyrkogården. Det är ju på om man kommer på natten och det är mörkt. Och det vi pratar om att det kan kännas spöklikt för många. Sådär.
Ja.
Men en härlig sommardag så är det ju... Det är ju också för kyrkogårds... Personalen är ju så oerhört duktiga på att ha det fint med blommor och hålla det liksom snyggt och sådär. På kanske mycket mer, eller känslan hos mig är att den är mycket mer fix än vad det kanske är en kommunal park. För att kyrkogården ska vara så vacker och fin för de som besöker. Och då kanske då inbjuder det att sitta vid bänk där. Ja, jag vet inte.
Nej, alltså jag tror att vi är inne på samma linje där egentligen. För att, alltså jag... Om man tar med sig en termos med kaffe eller för all del en kyckling men, och sitter på en filt eller på en bänk och äter det och man är flera stycken, det bör inte störa någon. Nej. Så. Men naturligtvis om man är högljudd, kanske har musik, spelar musik eller ropar. Bara springer omkring, då är det fel. Alltså, då är man ju inte respektfull mot övriga
som besöker
kyrkogården. Inte tror jag att, så kan man säga, inte tror jag att de döda tar illa upp att man dansar runt där. Och kanske inte Gud heller, men däremot andra människor kan man ju störa i deras sorg eller deras liksom rekreation eller vad man nu, alltså så. Det finns ju många som går på kyrkogårdar och promenerar och funderar och tänker och så. Utan att för den skulle ha mat eller kaffe med sig. Men ändå använder kyrkogården till en rekreationsplats.
Ja.
Och då ska man ju också få göra det utan att bli störd av någon som är högljudd. Eller störande på olika sätt. Alltså.
För det är väldigt många som traskar runt med sin hund också på kyrkogården. För att det är en bra promenadstråk. Liksom. Så att det, jag vet inte. Man kan ju se det som en god PR också. Att det får... lyfter upp kyrkan lite. Titta vad vackert kyrkan gör det på kyrkogårdarna. Här vill man sitta och fika och sådär. Men det är klart, det är alltid en hårfin gräns. Om man börjar störa och det är musik och man festar där. Liksom.
Ja,
då har
precis,
vi en problematik för att störa andra. Men sitter man och har en picknick så är det väl inte så. Det är väl gott.
Ja, jag blir inte så jätteupprörd över det. Så att säga. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att sitta på en av våra kyrkogårdar med en smörgåspaket eller något sånt.
Framförallt kanske skulle kunna...
Man skulle inte förlägga kräftskivan dit.
Nej. Men om man är på resande fot, då tycker jag det är väldigt kul att gå runt på kyrkogård och titta på kyrka sådär. Mm. Och då ska... Som jag stannar någon annanstans så kan vi stanna där.
Jag har ju varit, inte så många gånger, men några gånger på retreat. Och det är ju, handlar ju om att man åker till något ställe och sen, eller man behöver egentligen inte åka till något ställe heller, men man är i tystnad för kortare eller längre tid. Och det här var en helg, vi gick in i tystnad på fredagskvällen och så började vi prata igen på söndag. Och då var det i närheten av en kyrkogård och vi var ju liksom, man var ju för sig själv och gick. Och då gick jag till den där kyrkogården, jag satt ett stort antal timmar på den där kyrkogården. För det var ju verkligen, det var tystnad, det var rekreation, det var tankar, alltså mycket så avkoppling och påfyllning och allt vad man kan tänka sig. Jag skulle ju mycket väl ha kunnat ha en matlåda med mig liksom, sitta där. Det hade ju inte varit, och inte hade jag stört någon heller, tror jag.
Nej.
Då stör man ju nästan mer om man sitter och äter middagen på pendeltåget. Ja. Jag sitter och slafsar i någon macka eller någonting, eller en stor köttbulls.
En McDonald's-påse.
Ja, McDonald's. Ja, det stör ju nästan mer.
Ja, det gör det. Ja. Ja, men fortsätt picknicka.
Fortsätt picknicka, men ta det varligt. Ta det piano, ja, precis.
Vad säger Herren idag då?
Vad säger Herren idag? Vad säger du, Herren? Jo, då. Nej, vi ska väl ta och ägna oss lite åt elfte söndagen efter trefaldighet.
Hur många söndagar är det?
Många.
Ja.
Det varierar faktiskt lite från år till år.
Ja, ja, det
är så. Eller inte från år till år, men vissa försvinner vissa år och sådär. Strunt i det nu.
Jag ska
inte gräva mig ner i det här. Nu är det elfte söndagen. Ja. Och temat är, eller rubriken är, tro och liv. Och jag läser nu ur Matteus evangelium. Jesus frågade, vad säger ni om det här? En man hade två söner. Han vände sig till den ena och sa, min son, gå ut och arbeta i vingården idag. Han svarade, nej, det vill jag inte. Men sen ångrade han sig och gick. Mannen vände sig till den andra och sa samma sak. Han svarade, jag ska gå, herre. Men han gick inte. Vilken av de båda gjorde som fadern ville? De svarade, den första. Då sa Jesus till dem, sannerligen tullindrivare och horor ska komma före er till Guds rike.
Det är hårt.
Det är hårt. Och jag, alltså, hade en liten tag när jag inte riktigt fattade. För man kan ju uppfatta det som att de svarar fel. Mm. Alltså, jag ska gå här, men han gick inte. Vilken av de båda gjorde som fadern ville? De svarade, den första. Och då kan man uppfatta att Jesus blir vansinnig och säger, sannoliken tullindrivare horor ska komma före till er till Guds rik. Men det han, jag tror inte att han blir så arg för deras svar, utan för det beteende de har, så att säga.
Ja.
För att de svarar ju rätt.
Mm.
Tycker jag.
Ja, ja, ja.
Att han som säger att han ska gå ut och arbeta i vingården, men inte gör det. Han gör ju inte Guds vilja. Men den andra säger att nej, jag vill inte. Men sen ändrar han så och gör Guds vilja i alla fall. Det är såklart att det måste ju vara det Gud vill. Att vi ska göra Guds vilja. Det måste ju vara poängen, inte vad vi har sagt innan. Och så här. Och det är väl så. Jag brukar ju ha tagit upp det flera gånger förut också. Vem är mest kristen? Är den kristen, mest kristen som går i kyrkan varje söndag, ber, går i nattvard, läser Bibeln, men inte tar hand om en enda medmänniska? Eller är den mera kristen som, oavsett trosuppfattning, som hjälper sina medmänniskor, struntar i att gå i kyrkan, men som hjälper sina medmänniskor, är en god människa, understödjer folk, alltså vem av dem är det som egentligen gör Guds vilja? Är det den som säger, jag är jättekristen, jag går i kyrkan jämt och jag är gör ingenting?
Nej.
Eller den andra som kanske inte alls säger att jag är kristen, men kanske säger, jag tror inte på Gud överhuvudtaget, men ändå
gör kristna handlingar.
Ja, gör kristna handlingar.
Ja, det där är ju klurigt och jag tänker att på pappret kommer ju alltid den som, exempel ett som du sa, det är ju den som kommer anses vara mest kristen.
Ja, såklart. Just det. Ja, absolut.
Men är den det?
Men är den det? Och sen är det såklart så att vi har inte rätt att säga, om någon säger jag är inte kristen och sen gör en kristna handling, då säger vi du är visst kristen.
Nej.
Det kan vi såklart inte säga.
Så utan det handlar inte som en god medmänniska.
Precis, precis. Så att man kan inte säga att han är kristen. Men jag har ju sagt det flera gånger att han är mest kristen. Men jag menar, det är inte själva beteckningen kristen jag är ute
Nej,
efter.
Nej, precis. Och sen är det ju inte gärnings... Vi är inte så mycket för gärningslära.
Så är det ju också, såklart.
Att den som då går i kyrkan och ber och inte gör mer...
Mm.
den gör ju också rätt.
Ja, på sätt och alltså, så är det ju, absolut. Absolut, men jag tror också att det Guds tanke är att vi ska omsätta det i praktisk handling, det vi lär oss. Liksom.
Absolut.
Så att, men jag förstår vad du menar.
Vi pratade ju mycket om också för din egen skull. Ja, att du ska växa som människa. Att det ger ju dig en inre frid också. Mm, att göra något för din nästa, så att säga.
Just det. Just det.
Jag gillar när han bränner till lite. Så. Ja. För det gör så väldigt mänskligt.
Ja, så är det ju. Och det här är Matteus evangelium. Jag brukar ju säga till konfirmanderna att eller kanske mest till ledarna att han är ju argast nästan i Markus evangeliet. Ja. Han är ju så arg hela tiden. Ja. Han går runt och skäller på lärjungarna och så. Dårar, ni förstår inte. Så. Ja. Men även här är han ju irriterad. Och det är sån skillnad på den bild som man kanske har av Jesus.
Att alltså, det bara är
den här fina, snälla Jesus. Jag får
heden som med bär det lilla lammet.
Ja, precis, och klappade. Ja. Mm. Och ni finns i min famn, jag ska komma och rädda er. Och så. Vilket också är sant.
Gud, ja. Men.
Det finns det andra också. Ja. Ni måste ju fatta, vad gör ni? Vad har ni på med? Vi förstör ju Guds skap. Alltså vad det nu är. Så att det båda sidorna
jag finns ju. Jag har gjort ett rövarnäste.
Ja, där är Jesus fruktansvärt där. På något som vi kanske inte ens förstår varför han är så fruktansvärt arg på just den saken. Det finns ju mycket annat man kan vara.
Ja, eller hans lätta galenskap när han förbannar fikonträdet.
Ja, det är helt galet. Det, alltså, antingen har han fruktansvärt dåligt morgonhumör eller så är han just då inte vid sin fulla brukt. Alltså något är det ju. Han säger, ingen ska någonsin kunna plocka frukt från dig igen. För att när han kommer förbi där så är det inte rätta tiden för fika. Så det finns inga fika på trädet. Och han förbannar detta stackars träd. Och nästa gång han kommer dit så är hela trädet vissnat. Alltså det är inte sunt.
Nej.
Alltså, inte det. Eller så är det, han har...
Eller så är det sunt. Eller så är det sunt. Det började komma ut någonstans.
Ja, precis.
Det var det bättre.
Och här gått här och hatat lärjungarna för dumma frågor i flera år. Ja. Och nu tar jag ut det på fikonträdet.
Ja. Men det där kan man ju känna igen om man är på ett läger. Om jag ser det gå dams där, nu ska dammsuga hårt.
Fadrulingen att det här toalettpappret har tagit slut här igen. Som kanske är en småsak.
Ja, det är inte då så.
Man tar inte ut toalettpappret egentligen, men man tar ut, sina aggressioner på
det.
Det är bättre än att ta ut det på konfirmanden och ledare, så kan man ju säga. Absolut.
Ja, sitter och kastar toalettpapper hela gården. Ilska. Ja, så är det. Vi lämnar detta tycker jag.
Ja, och då ska vi sjunga en psalm.
Det tycker jag.
Och vad ska vi ta för psalm idag? Alla har längtat här till mitt framförande av just den här psalmen som jag har sjungit flera gånger tidigare, nämligen psalm 285. Det finns djup i Herrens godhet och dess gränser ingen ser. Det finns värme i hans domslut mer än någon frihet ger. Det finns underbar förlossning i det blod som göds en gång. Det finns glädje bortom graven och en framtid full av sång. Det finns nåd för nya världar, mycket större än den här. Nya skapelser och tider, nåd för allt som blir och är. Det finns underbar förlossning i det blod som göds en gång. Det finns glädje bortom graven och en framtid full av sång. Gud, för uppbrott och förvandling, lär oss glömma bort vårt jag. Driv oss ut att bygga broar till en okänd morgondag. Det finns underbar förlossning i det blod som göds en gång. Det finns glädje bortom graven och en framtid full av sång.
Nu är vi igång igen.
Det är
Kul, vi. Kul, Kjell.
På banan och Det är bara 9 avsnitt kvar till vårt jubileum. 200 gångs jubileet.
Ja, ja.
Och det, vi har inte fått jättemycket respons på folk som vill komma hit och göra saker på vårt jubileum. Så kan vi säga.
Det är kul om vi lands kommer och jonglerar. Fast
ja, just det. Det kan vi ju säga. Så här. Ja, Eitörn där så står Jakob och jonglerar kan vi säga. Så här. Men, och där borta så står ju någon och slukar eld.
Ja, ja,
vi så får vill se ni det så varsågoda kom
ja, verkligen,
var med. Verkligen. Ni får gärna vara med i avsnitt 200. Just nu vet vi ingenting om det avsnittet. Nej, det är några veckor fram i tiden.
Ja,
men det. Något speciellt ska det väl bli i alla fall.
Det måste vi göra. Det måste vi göra.
Kanske ut på stan och jag vet inte. Klättra upp i klocktornet. Jag vet inte. Något kul ska vi väl göra.
Ja, podda från kyrktornet kanske.
Ja, och så hoppas att inte klockan ringer just då.
Nej, just det. Kallsvettigt.
Jobbigt.
Ja, vi släpper det just nu. Hörrni, tack för att ni har lyssnat denna vecka. Ha det så bra så ses vi i kyrkan.
Ja, tack också till Svenska kyrkan i
Sollentuna.
Kommunikationsavdelning, höll jag på att säga fel, som gör detta så mycket lättare för oss. Tjingeling!